Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd, alltså välkomna onsdag morgon. Nu är vi igång på allvar. Vi har tagit oss igenom halva första omgången av gruppspelet. Lite senare idag, onsdag då, så kliver då alltså, nu ska vi se här, grupp E och F. Och imorgon så är det dags för G och H. Sen så börjar de igen från början med A, B och så vidare. Vi har fått turneringens första superskräll. Vi har en hel del snackisar och vi har Frida Fagerlund med oss direkt ifrån, är du i Doha? Eller är du någon annanstans i Qatar?
Nej, jag är i Doha. Allting är, i Doha. Det är det som är så speciellt.
Allting,
att man
allting inte är i Doha. Ja. Jag tänker att det kanske, man kanske är någon annanstans utanför, men allting är liksom i Doha.
Ja, det är bara Englands landslag bor lite utanför Doha. Men i övrigt så tror jag att de flesta håller sig ganska nära här. Sen tar det väldigt lång tid att ta sig. Men det är ju lite, det är lite grann som London, fast med färre människor. Så skulle jag beskriva.
Fast i öknen.
Ja, alltså inte rent miljömässigt förstås. Men,
ja. Är inte du för de engelska fansen och tar dagsflyget från Dubai istället inför varje match?
Ja, det har blivit lite dyrt för Sportbladet, tror jag. Om jag hade
känt en
lösning.
Landar packade, som de gör. England som sagt, vi ska prata lite grann om dem. Där finns ju såklart muntra miner efter premiären, men också lite bekymrade rynkor i pannan kanske efter Harry Kanes röntgen. Vi får se vad som kommer där ur. Vi ska prata mer England såklart, men jag tänkte att vi ändå skulle börja med hela mästerskapet. Alltså en av VM-historiens absolut största skrällar, favorittyngda Argentina förlorar mot Saudiarabien. Och det är klart att det här är inte en match de borde förlorat. De hade kunnat göra 3-4 mål i första halvlek, men valde istället att springa offside gång efter gång efter gång.
Fick du lite så här Liverpool-vibban då när du såg den här väldigt, väldigt höga backlinjen som ändå fick ut någonting av det?
Ja, alltså exakt så. Alltså framförallt med den här teknologin, med VAR och så vidare. Det har ju varit en kalkylerad risk för Jürgen Klopps Liverpool, alltså, ja men med VAR, vi kan kliva ännu lite högre upp. Vi vet att är det minsta lilla offside så kommer teknologin fånga upp det. Vilket gör att vi kan vara ännu liksom modigare. Och det har ju betalat sig de flesta gånger för dem. Och vi ser att det betalar sig för Saudiarabien, för att men är det offside så är det offside. Då har man ju lyckats i sitt försvarsspel. Det spelar ingen roll om Lautaro Martinez springer ner sen och rullar in bollen, om han är en halv meter offside. Och det var de ju väldigt framgångsrika i. Sen så är det ju väldigt små marginaler på ett par utav dem, så att de har ju lite flyt också. Men det är klart att man måste ha flyt om man är Saudiarabien och ska vinna mot Argentina.
Och, men rätt attityd också. Alltså vilken energi de hade och sättet de kastade sig in i varje duell. De spelade ju verkligen med hjärtat i den matchen.
För det är ju förutsättningen om du ska spela så med den höga backlinjen, att det också är extremt tajt på mittfältet, så att det är svårt för backar och mittfältare att tajma de där uppspelen med forwardsna. Du måste då tvinga den som spelar upp bollen i det här fallet.
Ja, var det Paul eller Paco, ja, men, eller vem nu, ja.
Lite för ofta Otamendi som skulle slå den där bollen faktiskt. Det förvånar mig att de var så dåligt scoutade ändå, Saudiarabien, att man inte spelade med Martinez till exempel, som ju har en mycket bättre uppspelsfot som de hade kunnat starta med istället.
Vi vet ju alla att alltså, Hervé Renard är ju en slipad mästerskapstränare. Han är ju inte bara en favorit i Bank of
Indiens podd. Han är inte bara ett vackert leende, tror jag.
Ja, nej, precis. Han är inte bara den här vita skjortan med stor urringning. Nej, men alltså, han har ju fått Saudiarabien att vara ett mer spelande lag. Och det är ju väldigt kul att se dem alltså ta sig an den här matchen på det sättet de gör. Absolut, de ligger väldigt medvetet högt med backlinjen och har marginalerna med sig. Om Lautaro Martinez hade spelat sleeveless så hade han inte varit offside liksom, om man tittar på reglerna. Och har 1-0, de har kontakt. Och sen har de pratat om det efter att det var just Evre Nards, alltså brandtal i omklädningsrummet i halvtid som liksom väckte igång dem. För vi såg ju Saudiarabien som gick all guns blazing rakt ut i början av andra halvlek och chockade Argentina. För Argentina tänkte jag, men vi kommer rulla in 2-0, kommer rulla in 3-0. Det här är ändå kontrollerat, man har bud på väldigt många fler mål, man har bollar i nät och har allting, att full kontroll på det här.
Vad häftigt är med någon som inte parkerar bussen, alltså trots att han har ett spelarmaterial som inte är tillräckligt bra egentligen, och sen så ändå bestämmer man sig för att gå så här offensivt. Mm. Alltså det är ju kul att se. Ja.
Och att de vågade kliva fysiskt mot Argentina. Det är så lätt att man viker ner sig mot ett Argentina som man är så van vid. Det är lite elaka, är starka, kliver in i varje duell, vinner det där mittfältet. Det är ju liksom det vi är vana vid. Det gjorde de ju inte. De var inne och krigade om varenda boll och var ju minst lika hårda och grisiga som Argentina. Alltså de spelade det spelet. De vågade kliva upp toe-to-toe med det här argentinska laget, och det tog ju Argentina på sängen, får man verkligen säga.
Ja, och sen alltså det här målet de gör 2-1 på, Damsaris mål är ju helt magiskt, alltså nedtagningen, hur han vänder bort spelarna, nästa dribbling på det och det avslutet där, det är så otroligt vackert. Jag förstår det, killen som bara tog isär en dörr och sprang ut på gården. Jag vet inte om ni har sett en video på det firandet från Saudiarabien. Men, och sen då efter det, att Argentina skapar egentligen inga jättefarliga kvitteringschanser på det. De är otroligt kompakta. Väl när det dyker upp någon form av chans, då är Alou Weiss helt fantastisk i målet den här matchen. Mm. Och så roligt också någon bild. Man ser att han är helt slutkörd. Han har verkligen slitit för traktamentet och många spelare man kan lyfta, en spelare som Alburaykan, nummer 9 på ryggen, som bara älgade fram på den där högerkanten, fram och tillbaka, och tog varenda löpning och kämpade. En spelare som Yasser Al-Shakrani på vänsterbacken, också fantastisk. Det är bara att lyfta på hatten för det de gör på planen i den här matchen, Saudiarabien, det råder ingen tvekan om det.
Och tänk också, oj, så kom det någon.
Oj, lite miljöljud.
Pre-match press conference. Nu, så. Jo, det som är så intressant nu, om det skulle bli så att Saudiarabien faktiskt tar sig från gruppen. Nu har de ju en väldigt bra chans att göra det. Och vi vet att Saudiarabien har varit väldigt avundsjuka på Qatar, för att lilla Qatar får anordna VM. Frågan då om inte Saudiarabien kommer vinna mer på VM än vad Qatar har gjort. För att Qatar har ju lagt väldigt mycket pengar på det här mästerskapet och har ju hittills mest fått, ja, de har liksom hamnat under lupp hos framförallt all västerländsk media som har kritiserat deras bristande mänskliga rättigheter. De följer stort i premiären. Man kan väl inte riktigt säga att de kommer bli bättre efter den matchen. Det kan bli storbror ändå som går vinnande ur det här. Jag tycker att det är lite fascinerande.
Mm. Ja, det är det verkligen. Och, jag menar, det säger ju också någonting, just det sättet de spelar på och att de faktiskt spelar så taktiskt stringent, har ju också med att göra att 10 av 11 spelare i den här startelvan spelar tillsammans i Al Hilal. De känner varandra. Och det här säger ju någonting om att klubblagsfotboll är någonting annat än landslagsfotboll. För rent taktiskt så hade det varit väldigt svårt att ställa upp så här med den här höga backlinjen, med den här tajta pressen och så tätt mellan lagdelarna högt upp i banan så som Saudiarabien spelar. Med 11 spelare som spelar liksom i olika lag, kanske olika ligor.
Eller 11 spelare som spelar i Al Sadd, för det funkar inte så bra.
nej, absolut. Men de har ju heller inte spelat liksom ligaspel på flera månader, för de har bara legat i träningsläger och sysslat med något annat Qatar. Ja, men jag tror att de har utnyttjat den fördelen att de har så många spelare i samma klubblag, och i asiatiska mått mätt ett väldigt bra klubblag. Får man dessutom säga. Så att som nästan fungerar som ett saudiskt landslag, det ser vi ju. Men det finns säkert saudiska spelare här som om de fortsätter så här kommer väcka intresse från, från europeiska klubbar. Frågan är ifall de är intresserade att flytta för att de tjänar precis lika bra pengar på att spela i Alila.
Och då menar vi ju inte att de går i någon sorts paketlösning på lån till La Liga. Som de gjorde för några år sedan.
Precis.
Det känns lite Rysslands varning över det också. Att Ryssland gjorde ett väldigt bra VM och då var alla de spelarna aktuella. Ja, det är ju lite så också under mästerskap att det är, man ska lyckas på väldigt få matcher. Och ja, som sagt, det hade ju blivit en helt annan historia om något av de här målen under första halvleken hade godkänts, antagligen. Men det jag är mest besviken över sett till Argentina, det är ju andra halvlek när de liksom ska försöka skapa någon sorts tryck där mot slutet. Och ja, men det blir väldigt stiltje och de, ja, men de spelar ju i händerna på Saudi i stort sett. Alltså just det här med att de hamnar bara på en linje, ja, men så rullas bollen ut till på kanten och så blir inget riktigt av det. Man hade ju definitivt väntat sig mer av dem.
Ja, och Lionel Messi, vi har pratat om i den här podden att det här ska bli hans VM och hans sista chans och han är i bra form, han är den här ledaren. Han är ganska bra i den här matchen tycker jag, men det är ju så här med Messi nu för tiden. Det är inte den hårdast jobbade anfallaren utan boll, utan då är det promenera runt ganska mycket, ofta i passningsskugga någonstans, ofta offside också. Knallar han runt med tanke på att backlinjen stod så högt så att han knallar ofta runt för sig själv, 2 meter offside. Och var tvungen att sen anpassa sig till spelet. Och det gör han ju väldigt bra när bollen är vid fötterna på honom. Så är han ju både spelfördelare, han är i boxen, tar avslut, det är han som sätter straffen och så vidare. Han gör ju flera aktioner i den här matchen som hade kunnat vara direkt avgörande såklart. Men just när du jagar här och du spelar mot ett lag som pressar så hårt och som är så väldrillat och som spelar med sån frenesi, då blir det svårt att vara minus en utan boll hela tiden. Att ha någon som inte jagar efter, som inte sätter pressen, som inte ligger på rulle hela tiden. För det gör han inte. Han gör väldigt mycket annat bra. Och det, vissa liksom bolltouch han tar och vissa små vrickningar han gör, där ser man ju att det är Messi fortfarande. Liksom, att det är den där klassen. Men de gynnas inte i den här andra halvleken av att ha en superstjärna längst fram som knallar runt utan boll. För där hade de behövt lite mer energi.
Ja, för den andra superstjärnan som jag också tycker gör faktiskt en bra match också, Lautaro Martinez, säger så fort bollen var i straffområdet så var han nära. Han sätter bollen i nät 2 gånger också och är konstant ett hot och konstant vass. Men hela leveransen och vägen in till chanserna blev väldigt enformig. Det var alltid den här bollen man ska försöka hitta in i den här lilla luckan mellan försvar och målvakt och så går den lite för långt, hamnar ut på nästa kant och så kommer det något mediokert inlägg från antingen Acuña som byttes in eller från Di Maria eller från...
Och det är ju det här med mittfält. Jag tyckte Rodrigo De Paul var bedrövlig faktiskt. Han har ganska mycket möjligheter att slå passningar. Jag tyckte att
han visar just exakt samma form han visade Atletico Madrid under hösten. Så att det var väl ganska liksom talande för...
Nej, alltså han hade egentligen ofta tid att slå en bättre boll eller ytor att göra mer utav än vad han gjorde.
Och Papu Gomez såg ut som han har gjort i Sevilla under säsongen. Så egentligen ska vi inte vara så överraskade hur mittfältet fungerade. Paredes måste jag ändå säga. Alltså, han fick väl ganska mycket kritik såg jag där i halvtidsstudion i sändningen här om att han höll fast armen och ordnade den här straffen som Messi satte 1-0 på tidigare. Men det är ju klassiskt Paredes att veta exakt vad han gör.
Ja, det är ju en kontroversiell straff faktiskt som Argentina får. Det är ju märkligt för VAR att gå in och ta.
Men Paredes vet att han kommer
den typen av aktioner sker ju hela tiden. Ja. Och det är ju fel. Och jag menar, det är klart att regelöverträdelser ska beivras och så vidare, men jag vet inte. Det blir liksom godtyckligt när en sån plötsligt blir straff och ja, 10 andra inte blir någonting.
Nej.
Så var det i alla fall. Vi har sett mästare förlora sin första match förut. Spanien tänker jag på. Så förlorade sin första match i gruppspelet när de vann VM senast. Så att det är inte kört för Argentina såklart. De kanske hittar en högre växel. Men
0-0 mellan Mexiko och Polen var väl ganska tacksamt för dem också i ett läge där de då har att båda de lagen tappar poäng. Då räcker det möjligtvis med att de vinner en av de matcherna som är kvar. Och de skulle ändå kunna kravla sig vidare på något sätt. De är inte piskade att vinna båda. Nu är det ju inte lätta motstånd som väntar, och nu kommer både Polen och Mexiko vara lite i ett behov av att ta 3 poäng kommande matcher här också. Så det blir en väldigt spännande grupp.
Och Saudien är inget lag man kör över, det visar de ju definitivt.
Ja, men det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar mot ett något sämre motstånd. Som sagt, när man inte kan leva just på den här underdog-stämpeln och orubbliga tron och på att motståndarna kommer underskatta dig. Nu kommer inte Saudiarabien underskattas. Och då får vi se hur det ser ut när de möter lag som Polen och Mexiko, som borde vara bättre än vad Saudiarabien är, trots allt.
Ett favorittyngt lag som lyckades resa sig och lyckades hitta energi trots underläge, det var Frankrike igår. När Australien chock med det där målet, alltså bedrövligt försvarsspel och liksom så här, lite passivt, lite yrvaket nästan, och så att Australien som utnyttjade det till max och sätter 1-0, men sen hittar ju Frankrike, den regerande mästaren, sin rytm, och sen blir det ju liksom bara en ren slakt i andra halvlek. Jag tror att Mbappé mot Nathaniel Atkinson var den mest ojämna matchen på fotbollsplan jag sett på väldigt länge. Han bara, jag vet inte hur många gånger han bara tittade på honom och sa, okej, nu åker vi. Och sen så var han 2-3 meter före honom och sprang runt
alltså
honom.
Man ska ju...
Det är inte jättelätt, nej, att försvara mot Mbappé.
Man ska ju aldrig alltså så här, det är ju otroligt tråkigt det som hände Lucas Hernandez vid målet, att han drar korsbandet. Det är ju bekräftat nu att det är korsbandsskada på honom. Men det är ju lite ur Frankrikes, alltså sportsligt perspektiv för Frankrike i den matchen, så var det en påminnelse, okej, Theo Hernandez ska inte sitta på bänken för att han är typ världens bästa offensiva vänsterback. Undrar hur Atkinson reagerar när han inser att Lucas bytte ut mot Theo, så att han har Theo Hernandez och Kylian Mbappé att ta hand om. Ja, herregud. Han sled hårt den matchen.
Ja, han fick jobba. Hur imponerad var du av Frankrike igår, Frida?
Jag var framförallt imponerad av Olivier Giroud. Det känns som att man räknar bort honom rätt så ofta och tänker att ja, men nu måste han väl stå åt sidan för någon annan. Men han levererar alltid på något sätt. Han är ju verkligen den här targetspelaren, längsspelare. Där finns så många lager i honom som fotbollsspelare. Så jag blir alltid lika positivt överraskad när jag ser honom spela, och det är kul att se att han fortfarande har en väldigt viktig roll i det här franska landslaget.
Ja, och tangerat nu målrekord, mesta målskytt i det franska landslaget, tangerat med Thierry Henry, ett rekord han kommer slå och gå upp i ensam ledning där under det här mästerskapet, det tror jag.
Det lär han väl göra. Hade varit förvånad om inte annat faktiskt. Nu när Benzema är borta, när Gunko är borta, han har inte startat ändå i och för sig, men alltså det är nog skönt för Deschamps mitt i allt det här och veta att han har Giroud i truppen och veta att jag vet exakt vad man får ut av den här spelaren. Han är otroligt underskattad fortfarande, vi har varit inne på det i den här poddstudion förut också, och det visar han ju nu vilken kvalitet han fortfarande håller. För de som inte har sett honom göra det i AC Milan, så även vi i publiken fått se det nu, att det är fortfarande en fruktansvärt bra anfallare, nyttig anfallare, en laglojal, alltså osjälvisk anfallare, och betyder jättemycket, framförallt när du har så mycket kvalitet runt omkring honom med Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé och Antoine Griezmann och så vidare. Så han är ju guld värd för det här Frankrike och kommer vara jätteviktig även detta mästerskap.
Ja, vi har ju höjt lite varningsflaggor för Frankrike, att de, ja, med alla skador som finns, med pressen som finns, att Deschamps är ifrågasatt, att det var liksom lite upplagt för ett fiasko. Men jag tycker att det här laget ser väldigt liksom helgjutet ut. Mer än vad jag trodde det skulle göra. Jag tycker Adrien Rabiot såg jättepigg ut. Så bättre ut om jag sett honom på väldigt länge.
Det enda man känner lite grann ändå, det är ju att alltså Rabiot, alltså i och med att de spelar liksom 4-4-2 när de inte har bollen, så tenderade ju Rabiot rätt ofta att liksom, han seglade ut mot vänsterkanten, vilket gjorde att Griezmann då droppade ner. Då fick ju på något sätt Griezmann ta det ansvaret centralt, lite djupare. Det känns som att det är någonting som motståndare eventuellt kan ja, men utnyttja framöver. Men ja, med det sagt så var ju Rabiot, han var ju fortfarande bra i den här matchen. Det är mest att det kommer komma svårare motstånd på något sätt. Så att det ska bli väldigt intressant att följa Frankrike eller hur de ser ut då.
Så är det ju definitivt. Australien är ju kanske det lägst. Ett av de sämsta landslagen rent på pappret i hela mästerskapet ska vi också vara på det klara med. Intressant också tyckte jag att Deschamps ställde upp med gamla Red Bull Leipzig-kompisarna.
Du fick rätt på Konaté till slut. Vi satt och diskuterade och sa, men han kommer inte vara nära en startelva, knappt en trupp, sa jag. Och chi fick man, som han har fått med mycket i början av det här mästerskapet.
Ja, men intressant är att han tar ändå Konaté och Upamecano, som uppenbart känner varann väldigt bra från Leipzig-tiden. Har spelat tillsammans. De är ju ett gammalt giftpar. Istället för att sätta in en duo, det är ju kanske så att någon skulle gått före Konaté rent på pappret, om man ser till, jag menar, Konaté har varit ganska mycket skadad, inte spelat så många matcher den här säsongen, i och för sig sett ganska bra ut när han väl har spelat, men just att han har det mittbacksparet som är van att spela ihop och har sina roller och har kommunikationen, det tror jag är ett ganska smart drag faktiskt utav Deschamps. Så, vi ska prata lite grann Ronaldo. Portugal kliver in imorgon, där har kommit nyheter. Vi ska prata lite om hur det har sett ut i det engelska landslaget, Frida, som du följer, och lite nyheter därifrån. Men först några ord från våra sponsorer. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com, och med, som ni vet, för det här laget har vi Steven Lee Holmdahl för att leverera ett nytt färskt tips så här mitt i den första rundan utav gruppspelet. Hur mår du?
Jag mår bättre än vad Argentina gör i alla fall.
Precis, en riktig dunderskräll. Argentina som ju du har som vinnare i ditt långa tips här. Vi får se ifall de kan studsa tillbaka då lite grann som Spanien gjorde 2008.
Ja, vad roligt att du nämner det. Men jag har ju faktiskt en vinnare till som jag tänkte prata om lite nu.
Du vet, vi kommer syna allt här, vet du, Steven.
Ja, som sagt, Argentina har ju spelat. Det är min stora liksom, favorit. Då. Men sen har jag Uruguay också som kliver in nu mot Sydkorea. Jag tycker Uruguay sitter på en perfekt åldersmix, tycker jag. För deras, liksom, det gamla gardet är fortfarande tillräckligt bra för att hålla ihop ett VM. Och så har de börjat slussa in yngre förmågor och spelare som har satt lite bättre fart på grejerna. Och ja, tränarbytet där mitt i kvalet var ju ett genidrag, kan man säga. Så jag tror att de kommer att ha bra chans mot Sydkorea som har lite stjärnglans men som inte alls har samma bredd. Tottenham-Son här verkar väl kunna spela med någon slags lammen tystnar mask, men lite hämmad kan han nog vara. Så mina spel blir här att Uruguay vinner 1-78. Sen tror jag att Luis Suarez går och visar att gammal är äldst och bäst och att han gör mål. Så det går att spela till 3 gånger pengarna. Och sen kan man använda en bettbilder också om man vill trissa upp oddset lite och spela Uruguay vinnare, Luis Suarez målgörare till 4-18.
Lysande. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com. Kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990.
Då är vi tillbaka. England, Frida, som du följer med...
Hökögon.
Ja, jag tänkte hökögon också. Ja. Men det var...
Med lupp.
Lupp. Finns sådana fortfarande?
Det är andra gången ordet lupp har nämnts i podden. Jag tycker att det är lite... Ja,
herregud.
Härligt ord.
Måste vara mitt fel. Det är ett gammalt ord.
Ja, vi vet ju vad en lupp är.
Ja, ja, det är klart man vet. Drömstart såklart med 6 mål mot det här Iran som vi tänkte. De här kommer inte släppa in ett mål under den turneringen. Med Carlos Queiroz. Ja, det är klart att man får den där drömöppningen. Man får in det här målet till förändra matchbilden. Och sen bara flyter det ju på. Sen finns ju matchvinnare i överflöd i det här laget. Men Frida, hur mår Harry Kane?
Ja, det är ju frågan då. Han fick ju en smäll på fotleden mot Iran, spelade ändå vidare. Och efteråt så var ju Gareth Southgate ändå ganska tydlig med det. Han spelade ju ner det helt och sa att nej, det är ingen fara med Kane och sådär. Och just det här att han hade spelat vidare, även om han liksom haltade av lite, så tänkte man ändå att ja, men då är det ingen fara. Men nu ska han alltså röntgas då. Innan matchen mot USA. Det var en nyhet som kom nu i natt faktiskt. Så att vi vet inte riktigt i nuläget hur det är med honom. Och ja, det behövs ju inte ens sägas att det vore ett oerhört avbräck för England. För att även om Kane inte gjorde något mål i den här 6-2-segern, så är det ju han på något sätt som är hela navet i det laget. Det är han som länkar upp. Han behöver inte göra mål för att vara 5+ i en match. Och så var det ju lite här också då mot Iran, just det här att ja, men de yngre spelarna kunde kliva fram och dra in målen, men det blir mycket, mycket svårare att göra det utan Harry Kane på planen. Så att nej, vi får väl se hur det blir helt enkelt. Förhoppningsvis är det väl bara en försiktighetsåtgärd.
Ja, vi får hoppas på det. Alltså Callum Wilson som är med var ju inne och gjorde ett pickt inhopp, rullade ju fram till, vem var det som satte den bollen då? Det var
Grealish
som gjorde målet där.
Kanske det finaste ögonblicket ändå som vi har haft också i början av den här turneringen, när han kommer ihåg firandet för unge Finlay som han lovade att han skulle göra. Kallade ormen när han gjorde målet. Det var väldigt fint att se.
Precis. Såklart är den här matchen ett ganska harmoniskt engelskt landslag. Det är svårt att peka på några direkta svagheter där. Jag tycker i tysthet, alltså Jude Bellingham såklart, vi vet vilken kvalitet det är i den här 19-åringen, är ju kanske bäst på plan i första halvlek i alla fall. Har ju också, man glömmer lätt bort det, men att Declan Rice är där med sin fysik, med sin så positionssäker som han är, det tillåter ju för Jude Bellingham att kliva iväg och få spela ut verkligen, få hålla i bollen, vara kreativ, hitta lösningar. För han vet att Declan Rice gör det där jobbet som krävs bakom.
Det här var ju på något sätt den rollen som Jude Bellingham har nu, och det ska ju sägas att Bellingham kan spela i stort sett vad som helst på mittfältet. Alltså det kan vara 4, 10, 8. Det spelar ingen roll. Calvin Phillips hade ju den här rollen på något sätt i EM förra sommaren. Just det här med att ibland låg han jättehögt upp och ibland var han nere bredvid Declan Rice och hjälpte till att stabilisera mittfältet. Men Jude Bellingham är ju en bättre spelare. Och man tvekar ju inte ens lite över att Bellingham kommer att bli en av Englands största spelare på sikt. För att så bra är han, och han är redan så mogen på något sätt. Trots att han bara är 19 år gammal. Får inte glömma det, att senast England startade med en tonåring i en VM-match, det var ju 2014. Så att det hör ju inte till vanligheterna att man gör det. Och vet ni vem det var? Vem det var man startade med då? Ni kan ju lista ut det, tror jag.
2014.
Tonåring.
Tänka efter där. Som var tonåring då.
14 är många år tillbaks. Hur gammal kan den personen vara?
Raheem Sterling.
Ja. För Raheem Sterling är ju inte så gammal som man tror.
Nej.
Han är inte mer än 27. Och det är ju det också som är fascinerade med England, att de har ett sånt himla ungt lag. Alltså det här är ju ett lag som man tänker att ja, men om några år så kommer de pika den här gyllene generationen som har kommit upp nu. Och då, det är blandat med att man har Harry Kane och Raheem Sterling som, ja, det är väldigt märkligt också att Sterling, han kan inte prestera i klubblaget, men när han kliver in i landslaget då är han som en helt ny spelare. Harry Maguire mår ju också bra när tempot är lite lägre. Men med det sagt, så Iran var ju oerhört svaga. Så att mot ett bättre motstånd
då kanske man får se, ja, men lite mer sådär fläckar i spelet och framförallt i försvarsspelet. Men samtidigt går det ju inte komma ifrån att det var en riktig drömstart. Det är deras största seger i en VM-premiär någonsin.
Någonting jag tänkte på, den nämnde också, måste ju säga något om Iran också, att det är ju så svårt att på något sätt göra någon fair liksom sportslig analys av dem med tanke på vilken otroligt konstig, speciell situation de går in i den här matchen med när man, ja, tar folkets sida med att inte sjunga nationalsången inför avsparken. Du har en trupp som bevisligen på olika sätt är splittrad, vissa på tydlig på folkets sida, vissa andra kanske mer på regimens sida. Och det kan inte ha varit lätt överhuvudtaget att gå ut på plan för dem i den här matchen, och det blir intressant att se hur de kommer fortsätta det här mästerskapet. Det handlar om så mycket annat än fotboll där de gör i det här VM:et. Sen behöver vi inte ens prata om Carlos Queiroz uttalanden efter matchen, det är något annat, men i alla fall så är det.
Från England då, vi ska säga någonting när vi ändå är inne på ämnet och vi har dig kvar, Frida. Cristiano Ronaldo, mitt under VM så kommer beskedet att han, kontraktet med Manchester United är rivet. Så vart han spelar fotboll efter det här mästerskapet, det vet vi idag inte.
Nej, det vet vi inte, och det kom inte som en chock att de ville bryta kontraktet med honom, för att det gjorde man klart väldigt tidigt. Tydligen var det ju så att man hade redan där, ja, men de här små teasersna kom ut då på själva intervjun, redan då fattade Man United beslutet att vi ska riva kontraktet, och sen väntade man ändå med, och tills hela intervjun kom ut och såg den och insåg att nej, det var precis så illa som vi trodde att det skulle vara. Så att Ronaldos framtid inte såg så ljus ut i Man United, det hade ju alla redan kunnat lista ut. Men att det kommer nu, beskedet, alltså så här, med den här tajmingen också, det trodde man väl inte riktigt. Och det är ju rätt så kul också att Ronaldo sitter och säger, han dök upp på en presskonferens helt oannonserat här om dagen, och det är väl så han är väl rätt smart i för sig, för att hade det annonserat så hade ju alla suttit där i den presskonferenssalen. Men då säger han ju liksom att ja, men sluta fråga mina lagkamrater om mig och eller så, lämna dem i fred, låt oss prata om VM. Bara, ja, men du har ju lite grann satt dig själv i den här sitsen. Det var ju du som gav den här intervjun, ja, ett par dagar innan du åkte till landslagssamlingen. Så att man har ju svårt att känna med Ronaldo, men det ska bli väldigt spännande att se alltså vad hans nästa steg blir, för att det pratas om ett jättebud från Saudiarabien. Det har nämnts lite grann om Newcastle, jag tror inte alls på det. Det enda jag kan säga i så fall, det är ju att den här saudiska kopplingen på något sätt ska hänga ihop där, men jag kan inte tänka mig att Eddie Howe vill ha Ronaldo i sitt lag. Jag har väldigt svårt att se att det är särskilt många Champions League-lag som vill ta sig an Ronaldo. Det är väl möjligtvis då, jag vet inte, Real Madrid nu med tanke på Benzema-skada. Man tänker, ja, men vi tar väl in Ronaldo. Men jag tror att Ronaldo själv...
Man går och bara skakar på huvudet där.
jag känner det, och jag lämnar över ordet sen till Marcato om Real Madrid. Men ni förstår vad jag menar, att det finns inte så många alternativ. Jag kan ju se Ronaldo i MLS om ett par år, men jag tror inte att han själv är redo för det. Han vill nog fylla 40 innan det händer.
Jag tror på Todd Bowley, ja. Alltså i dagsläget.
Men Chelsea.
De har Kai Havertz och Aubameyang just nu, och det är inte som att de har superförtroende från Potter eller. De kommer vilja ha en forward, quick fix på ett halvår, inte helt otänkbart. Men alltså allt beror ju på vad han gör under VM. Om han gör ett succé VM så kommer storklubbar stå i rad, för det är fortfarande Cristiano Ronaldo vi pratar om. Men det är också intressant alltihopa, det är helt uppenbart tycker jag nästan att, alltså det här, Ronaldo ville ju ha den här effekten. Han ville ju bli en free agent för att kunna välja och vraka bland klubbar, och tänker att han är mycket, alltså mycket attraktivare pjäs på transfermarknaden om han inte är bunden av ett kontrakt. Han tar den ekonomiska smällen, och han har väl ganska gott ställt ändå, så att han kan väl ta att han då skänker resterande del av liksom kontraktsumman till United, att de inte behöver betala ut dem, att de bara gör en clean break. hade ju ändå piggat upp om United då hade istället vänt på det hela och sagt, men vi fortsätter ändå och se hur Ronaldo hade hanterat det då för att försöka ta sig därifrån. Det hade varit väldigt spännande att se. Men det känns som att det var utstuderat alltihopa på något sätt att göra det direkt. Precis innan VM får det här brutna kontraktet med att göra sig helt omöjlig med klubben. Och därefter nu då kunna välja och vraka mellan potentiella anbud beroende på hur många som kommer då, beroende på vad han gör i VM. Real Madrid, där absolut det finns en logik i det. Det finns någon form av alltså nostalgitripp i det. Sen är ju Real Madrid en klubb som är ganska bra på att undvika den typen av fällor. Att värva tillbaka en spelare på så sätt. Tränarposten kan man värva tillbaka spelare. Tränar du hur många gånger som helst, det är inga problem. Men i spelartruppen så... Där har jag svårt att se det. Jag tror inte att Ancelotti är intresserad av att ta in honom just nu. Och jag tror inte att det skulle gagna Real Madrid på något sätt egentligen. Vi får se hur allvarligt Benzema är skadad i för sig och så vidare. Men det, rapporterna i Spanien initialt säger väl att det där inte är på tapeten överhuvudtaget.
Det blir spännande att följa såklart. Portugal kliver in imorgon.
Mot Ghana.
Mot Ghana. En spännande match. Vi får se hur det här påverkar övriga. Det har ju varit lite fnurror på tråden. Jag menar, det var lite stelt när de möttes, Bruno Fernandes.
Fast de förklarade ju det. Och det tror jag,
nej, alltså... det var ju inte stelt egentligen. Det var ju bara ett skämt. Vad var det? Ronaldo sa, tog du båten eller? Sa han. Från Manchester. Man kan inte riktigt ta båt från Manchester dock. Men det var bara ett skämt egentligen.
Så ja, vi får se i alla fall hur det påverkar Ronaldos insatser för starta. Det kommer han göra imorgon.
Ja, det hade varit något.
En betning där hade varit osannolikt. Vi ska släppa dig, Frida. Jag vet att du ska iväg. Vilken match är du ska på nu?
Jag ska på Englands pressträff här under eftermiddagen. Och sen drar jag vidare till Spanien, Costa Rica. Faktiskt.
Det är spännande att se vad de säger då om Harry Kane och den här röntgen. Åtgärden som de har tagit.
Har du förberett dig för Spanien med att titta på Lucho Enriques Twitch-streaming som han har börjat med på kvällarna?
Nej, men jag har hört talas om dem. Och de ska vara ganska roliga, har jag förstått. Ja, men har inte sett dem, nej.
Är de på engelska? Eller?
Nej, på spanska. Han sitter ju där med ett headset och bara sitter och surrar med fans varje kväll. Nu, och han pratar om allt från att liksom hur han steker sina ägg till vad han tänker om laguttagningar. Och det.
Tänk om Janne Andersson hade kunnat göra det. Hur steker du dina ägg, Janne?
Han pratar bara om öl istället.
Ja, det är fint. Tusen tack för att du var med idag, Frida. Vi hörs lite längre fram.
Det gör vi. Det gör vi. Ha det bra idag.
Och vi fortsätter, Makoto. Vi ska sammanfatta lite mer av det som har hänt de här senaste dagarna. Vi hade bland annat Nederländerna mot Senegal. Ett av den här första omgångens mest hypade möten, får man säga. Det är två riktigt skickliga lag. Det såg vi också. Det var en bra match. Det var högt tempo. Senegal är ett bra lag även utan Sadio Mané. Men man känner ändå att hade de haft Sadio Mané i den här matchen så hade det nog varit den avgörande skillnaden.
Det är sällan, alltså, man pratar alltid om när stora stjärnor saknas och avsaknar av dem. Men alltså, det är sällan man har sett en match, suttit och tittat på en match där man så tydligt känt att tänk om Sadio hade varit där och Ismail Azar hade haft någon som gör liksom något konkret av all hans kvalitet han besitter. Tänk om det fanns någon som visste att han skulle ta sitt avslutsläge istället för att ha Diatta och Dia som det inte var de gjorde så fort det blev skottmöjligheter. Jag tycker Senegal gör en otroligt spelmässigt otroligt bra match. Egentligen fram till att de släpper in det där målet. Edouard Mendy
hade ju inte knäckande, såklart. Det kommer så sent. Och sen så är det ju igen, det är ju ett tema det här mästerskapet med de här evighetslånga stopptidsminuterna. Känns som det är 10-12 minuters tillagt varenda halvlek, varenda match. Och det här är ju ett direktiv då från domarchef Colina. Det ska läggas till mer för att motverka maskning och att få bort det här snacket om effektiv tid som vissa vill ha och sådär. Men
och den här
det känns lite ovant, för att plötsligt rullar vi upp mot 90 och så är man så här, fan, vi har ju fan 12 minuter kvar att spela.
Ni har inte sett La Liga fotboll för där kan det bli 9-10 minuter ibland. Men i med det där i åtanke ska bli extra kul att se Belgien Kanada ikväll med tanke på att det är en viss Janni Sikavse som dömer den matchen. Zimbabwien som blåste av en match i afrikanska mästerskapen i minut 85. Han är på VM.
Det är inte hjälten vi förtjänar, men det är hjälten vi behöver.
Det ska bli väldigt kul att se vad som händer i den av alla möjliga anledningar. Men om man återgår till Nederländerna, så när man tar med sig, alltså Cody Gakpo var ganska anonym väldigt lång tid, men det är väl när de lyckas med någonting, då är det han som kliver fram. Jag tror att det är han som kommer vara den viktiga faktorn om hur Nederländerna ska gå långt i det här mästerskapet. Offensivt i alla fall. Ja. Passningen från Frenkie de Jong är ju magisk. Jag tyckte han var alldeles briljant i den här matchen också. Och han kommer också vara vital för det här nederländska laget. Och sen var det lite spännande vem de hade ställt i mål. Noppert.
Ja,
det var ju inte någon som
hade aldrig hört talas om.
Men det är ju en målvakt i din smak, för det är ju VM:s längsta spelare, 2,03.
Fy fan, vad fint.
Spännande, det är inte bara hans längd, utan det är att för 2 år sedan så var han tillbaka, på väg tillbaka från en korsbandsskada. Han var klubblös och hans familj rådade honom att ge upp fotbollskarriären. Du är ändå bara backup keeper lite överallt. Sadla om till polis istället eller någonting. Men han vägrade ge upp sin dröm, fick chansen, och det är ju en solskenshistoria utan dess like. Kan ni gå in och läsa om det finns på sportbladet.se.
Det är alltså en spelare som har spelat lite drygt 50 seniormatcher sin karriär. Alltså, han är 28 år gammal, har alltså inte ens fått ihop 60 seniormatcher i hela sin karriär, och nu håller han nollan i ett VM.
Han var backup keeper i Foggia i Serie B säsongen, vad var det, 18-19 eller var det 17-18 någonstans där han bland annat hamnade i ett läge där han fick sin bil bestulen och han behövde, som han uttryckte själv, köpa tillbaka den från maffian. En otroligt intressant resa till det här världsmästerskapet, och till och med för Louis van Gaal så är det en helt galen uttagning att våga, och sen bara sätta in honom i sin VM-debut rakt i mål, och han var ju väldigt strålande. Några jättefina räddningar han gör i matchen också. Men ja, drömstart för Nederländerna, får man säga.
Ja, verkligen. Ja, vi har haft en del frågetecken för Nederländerna. Jag tror inte att Vincent Janssen kommer spela så mycket.
Han ska spela en minut i det här mästerskapet. Alltså, det är ju...
Men jag förstår också att man tar ut Vincent, alltså Senegal, de är stora, de är starka, de är otroligt fysiska. Du ska upp mot Koulibaly, du ska upp mot Koyaté. Alltså, de här...
Memphis Depay med skadeproblem, men du har ju Luke De Gaulle på bänken.
Ja, men jag förstår att man slänger in Vincent Janssen, så då ska kunna hantera det här fysiska spelet lite bättre, men han var bedrövlig.
Ja, nej, jag tror att det måste ju vara Lucky Luke eller Memphis som startar nästa match. Jag har svårt att se annat.
Ja, men Memphis kom ju in, och det är klart att om Memphis kan spela så kommer han ju spela.
Och Nederländerna möter ju faktiskt det är Ecuador nästa match, ja.
Ecuador i nästa match på lördag.
Det blir spännande att se.
Fler matcher. Vi hade Danmark klev in igår 0-0. Jag vet inte vad vi ska säga om den här danska insatsen.
Tunisien som gör en vansinnesglid tackling efter 50 sekunder. Firar som man har gjort mål. Det är ju den matchens hjälte i alla fall. jätteimponerad över Tunisien hanterar den här matchen, måste jag säga. Ja. För Danmarks del så det är ju en missräkning såklart att inte vinna den här matchen mot Tunisien, men det är en hållen nolla i en premiär. Det är ett långt gruppspel kanske var att ta i, men jag tror fortfarande att de ska ju kunna avfärda Australien om de gör där de ska. Sen får vi se hur det går mot Frankrike, men Danmark ligger ändå ganska bra till för att kunna kräva sig fyra från den här gruppen fortfarande, så det är inte någon kris, men såklart en rejäl missräkning, och det såg ju inte jättesprudlande ut på något sätt heller, ska vi säga. Det var ganska tråkig match överlag, ganska händelsefattig, och om man ska jämföra 0-0 matcher så var ju Mexiko och Polen betydligt mer sevärd med Lewandowski straffmiss och Ochoas...
Precis, Ochoa. Alltså när det är VM, då dyker han upp och är matchavgörande med sitt pannband.
Helt sanslöst. Plötsligt dyker han upp där och så räddar han en straff. Han hade släppt in 28 raka straffar borta i mexikanska ligan fram till inför det här. Och Lewandowski
av alla liksom målgarantier som finns där ute.
Fast det, man är lite orolig för, alltså Lewandowski börjar ju mer och mer, alltså sen han flyttade till Barcelona också, framstår som en spelare som inte fixar de stora matcherna. Alltså det är ju en sån här situation ska ju han vara 100% i. Han ska göra det som Gareth Bale gjorde när han fick sin straff mot USA. Sätta den och visa vägen på något sätt. Det gör inte Lewandowski här, och det är oroväckande för Polen, tycker jag, att han inte kan kliva fram i det här läget, även det här mästerskapet.
Ja, nej, men det är lite grann faktiskt. Och, jag menar, om inte Lewandowski sätter den där typen av, alltså sätter straffar och sätter lägen som dyker upp, då kommer inte Polen vinna några fotbollsmatcher, det kan vi vara rätt övertygade om. De fick dock med sig ett kryss här. Mexiko, vi såg ju Mexiko mot Sverige här inför, blev inte speciellt imponerad. De har ju också problem med målskyttet. De har liksom, Raúl Jiménez är ju ett stort, han fattas ju verkligen.
Han kommer in
om,
här.
Även om han är där, men det är liksom, det, han är ju bara en skugga utav den spelaren han var en gång. Det var ju en riktig klassanfallare för huvudskadan, och nu är han mest med där.
Mexikos offensiv var i princip Chucky Lozano och Alexis Vega som utmanar sina backar och kommer till bra lägen, och sen fanns det inte så mycket mer innanför. Och det är ju problemet som sagt, att de behöver en Raúl Jiménez i top notch. Skulle behövt en, kanske en Chicharito annars i mitten, eller vad som helst, någon som kan sätta de här lägena och förvalta och vara på rätt plats när Lozano, som jag tycker är helt briljant, alltså använder sin speed och kommer till de här lägena, kan spela in bollen. Det var ju ingen där. Sen, absolut, jag ser fortfarande Mexiko som, och det gjorde jag inför också, som favorit före Polen i alla fall att gå vidare från den här gruppen. Men nu, Mexiko-Argentina blir ju en väldigt intressant match av anledningen att det kommer ju smälla.
Det kommer det definitivt göra. Och det kanske är precis vad Argentina behöver. De behöver något lite mer familiar, något, ett motstånd de känner igen. Vi får säga något om, vi har en match kvar vi inte har pratat om, och det är USA-Wales. Även den ett kryss då, 1-1. Gareth Bale räddade poängen. Det var ju vilda scener på läktaren. Det har inte varit så mycket vilda scener på läktaren. Det har varit ganska tomma scener på läktaren i många matcher, framförallt när det närmar sig de där många långa stopptidsminuterna på slutet. Då har det i stort sett handlat om en 30-40% av läktaren som har varit besutten. Men de walesiska supportrarna som var till ditresta, de var inte jättemånga, ändå fler än vi har sett till exempel engelska och andra nationaliteter. De var där och de fick fira tillsammans med Gareth Bale, det första VM-målet då på, vad var det vi sa, 64 år.
Ja, det blev
VM 58.
Ja, men det var ju en riktig sån här undre halvan match i Premier League. Alltså det är ju i princip något så här samarbetslag med Fulham och Leeds-spelare som möter någon samarbetslag med Wales, vad heter det, Nottingham, och ja, det var ju bara massa Premier League-profiler, både nuvarande och tidigare i de här lagen. Och de gjorde väl ungefär där man kan vänta sig av dem. USA tycker jag i första halvlek otroligt imponerande hur de spelar, och med den ungdomliga frejd de har, och ett jättefint tremanna mittfält där med Weston McKennie, Tyler Adams och Jonas Musa. Men de är lite valpiga, de orkar inte riktigt hålla upp det. De är fortfarande ett lag som på sikt ska bli bra, inte ett lag som kanske är utmanande här idag. Wales, egentligen ganska begränsade som fotbollslag, men har inställningsmässigt så mycket mer än vad USA har, att de tar sig tillbaka in i den här matchen, pushar för det. Sen var väl kanske det smartaste men mest frustrerande ögonblicket som jag minns från den här matchen är ju när den amerikanska målvakten är ute på tur och Gareth Bale har i slutminuterna möjlighet att dra ett skott från halva plan in i mål och siktar för att göra det. Kelly Acosta gör det enda rätta, går in och bara plockar honom. Och man blir så frustrerad, för det är så glädjedödande.
Ja, det är det ju
verkligen. Men det är så rätt också. Så
att det är, men jag tycker det var en bra match. Det var faktiskt en sevärd tillställning tycker jag. Båda de lagen har ju goda möjligheter att hänga med innan vidare. Mm.
Dan James ut i halvtid.
Inkom
Kiefer Moore.
Ja, men
det är pannben i alla fall.
Jo, men en viktig poäng här också, att spela inte Gareth Bale som striker. Han var ju helt isolerad. Mm. Och oj vad mycket bättre de fick när Kiefer Moore kom in i mitten som en referenspunkt med det han tillför. Han ska starta.
Det är en stygg spelare, Kiefer Moore. Han är stor, stark och elak. Men jag tycker också, alltså, jag blev lite förvånad för de ställer upp med en slags 3-5-2 för Wales. Jag tycker att den där uppställningen, men det finns liksom, Harry Wilson till exempel är ju mycket mer offensiv. Han fick liksom, han skulle springa runt där centralt på mittfältet. Det är inte hans grej. Han måste ju komma höger upp i banan och få använda sin fina vänsterfot och komma till de här skottlägena. Det är det han är så bra på. Sen är det klart att man har fina liksom wingbacks då, i framförallt i Nico Williams som uträttar en del på vänsterkanten där. Men jag vet inte. Det blev bättre i andra när man ändrade lite grann.
Kiefer Moore kom in och du fick någon form av liksom tyngd framme. Alltså jag tyckte han var faktiskt utmärkt i den här matchen.
Ja, men vi får se ifall han gör någon flytt här till matchen mot Iran. Då tror jag väl, vi får väl ha väl någon slags grundtips att Iran kommer ställa sig rätt lågt i den här matchen också, för det är ju det de gör.
Ganska sanslöst att ändå Mehdi Taremi gick ifrån vid en premiär med 2 mål.
Det var ju lite fladdrigt där i andra halvlek, men han är bra. Han är duktig. Så vi får se här, det är ju kamp nu då om andra platsen i den här gruppen, för vi räknar väl med att England vinner den. Vi får se.
Ja, det ska de väl göra om de inte vaggas in i någon falsk säkerhet på det här med det.
Säga någonting om USA också. Josh Sargent är en frustrerande fotbollsspelare att titta på. Fortsatt, såklart Christian Pulisic är otroligt viktig.
Sargent hade ju tagit med sig matchbollen hemma om han hade gjort mål. Han hade räckt med ett. Men jag tänkte ju när han hade ett skott på mål, så tänkte jag att han kommer ju ta den matchbollen med sig bara hela vägen hem till staten. Nej, men som sagt, USA tyckte jag visade jättefina tendenser. Jag tyckte det såg jättespännande ut, men de orkar inte riktigt. Och det är fortfarande väldigt ungt och orutinerat överlag.
Men vi har ju pratat om det, att det här är ju ett lag som ska hitta sin peak då till hemma VM om 4 år. Ja. Och vilket jag tror att man kommer göra. Då kommer man ha spelare som Weston McKennie.
Men amerikansk flagga på huvudet istället för en fransk då kanske, förhoppningsvis.
Till exempel. Och så vidare, som kommer vara i sin prime. Men ja, vi får se. Kanske till och med Josh Sargent kommer ha hittat en höjd i sitt spel.
Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi ladda för Japan, för nu är
Nu är det snart dags. Det är bara en timme kvar nu när vi sitter här innan Japan och Tyskland drabbar samman.
Jag kommer ligga i ett hörn skakande i fosterställningen borta på redaktionen från klockan 2. Så att
det här kommer ju redan vara, när vi släpper det här så kommer det vara...
När ni lyssnar på detta kommer jag antingen vara väldigt glad, eller det jag förväntar mig på riktigt kan jag säga rakt ut nu, och jag hoppas jag har fel som jag har haft på de flesta tips jag har haft hittills i det här mästerskapet, att Tyskland kommer att köra över Japan fullkomligt. Jag tror att vi har...
Nu har ju startelvan kommit också. Har du sett den?
För den matchen har den väl inte kommit än?
För
Marocko och Kroatien har vi nog fått lite elver på.
Nej, just det är 14 matchen, förlåt. Men då har ni inte lyssnat på det här eller sett den matchen. Jag som blandar upp tiden här.
Ja, 4-0 Tyskland är mitt förhandstips. Jamal Musiala 2+1.
Jamal Musiala, håll koll på honom. Det är vårt främsta tips inför den här onsdagen. Hörde ni, Sportbladets VM-podd är tillbaka på fredag igen. Då ska vi summera hela den första omgången i det här gruppspelet. Då har vi också hälsat Brasilien, Portugal, Uruguay, Tyskland, Spanien, flera stora favoritlag. Välkomna in i turneringen.
Uruguay-Sydkorea är ju en måste-match att se. Alltså för det kommer ju förstå hur uruguayanska spelare kommer hantera en Heung-min Son de vet är skadad. Det kan bli stökigt.
Ja, det blir otroligt spännande. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på fredag igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.